Fröknarna från Palen av Agnes von Krusenstjerna. Del 2. Kvinnogatan. Språkligt bearbetad och uppläst av mig, Magnus Tyrgrim. 1. Doktor Jakob Levin kom körande med sin bil genom Stockholms gator. Det var en tidig vårmorgon med grå dimmor mellan husen. På himlen ovanför taken lyste en rund och blek sol bakom skyar av moln. Det skulle kanske bli en vacker dag. Det var en torsdag fram emot mitten av maj 1911. Jakob Levin flyttade långsamt sina smala långa fingrar ut efter ratten. En sötaktig lukt av kloroform omgav dem. Nyss hade de hållit narkosmasken över en stönande, födande kvinnas förvridet öppna mun. Klockan hade ännu inte slagit 7 när han kallats till ett av de sist uppförda husen i Lärkstaden. Nu hade han ett par timmar stått lutad över en säng där ett nytt liv blev till bland skrik, blod och vatten. En upprörd far hade rusat omkring i skjortärmarna doftande av konjak som han oupphörligt måste hälla i sig för att inte svimma. Men när Jakob lämnat det unga paret hade lyckan strålat om dem medan ett litet blårött ansikte vilat på kudden i den nya lilla sängen, prydd med vita omhängen och en väldigt ljusblå sidenrosett. Redan var allt glömt. Dödsångesten, skriken, olycksskräcken. Säkert skulle hon bli en av hans goda kunder, den där bleka, unga frun, vilkens liv han under några spännande sekunder haft mellan sina händer. Jakob Levin saktade bilen med en lätt tryckning mot pedalen och tände en cigarett. Där han satt barhuvad med sitt bleka ansikte lite framåtböjt, medan röken ringlade sig kring hans huvud, såg han trollskt underfundig ut. Lik en varelse som ständigt står i kontakt med hemliga och underjordiska makter. Hans stora bruna ögon glittrade, blinkande under långa täta ögonhår. Över pannan slöt sig det svarta håret i en jämn blank lugg, som en tätt åtsittande mössa. Näsan sköt fram krökt och spotsk mellan de spartanskt magra kinderna. Och munnen såg ut som om den blödde, så röd var den. Med smala händer manövrerade han sin bil lika lätt som han styrde en kvinnas lemmar då hon förlöstes från sitt barn. Han var uppfylld av en stark tro på sig själv och sin framtid. Där han långsamt körde fram, njutningsfullt inandades röken från cigaretten, kretsade hans tankar med samma jämna dunk som bilens motor omkring hans senaste fall som lyckats otroligt bra. Tack vare hans egen skicklighet. Hans rykte som kvinnoläkare var i ständigt stigande. Han fick patienter från alla håll och han kunde nätt och jämnt hinna med att sköta dem. Hans dröm var ett eget sjukhem. Ett förstklassigt förlossningshem med storartad modern inredning. Han skulle bo där själv och slippa att som nu fara omkring till olika sjukhus. Där skulle han vara guden, som han kunde kalla på vilken tid på dygnet som helst, om det var nödvändigt. Och han skulle stiga ner från sin boning och skänka de arma kvinnorna sin hjälp. Redan hade han lyckats intressera några mycket rika personer för företaget, och naturligtvis skulle det lyckas. Det behövdes bara pengar, en myckenhet av slantar. Han visste nog att han var uppmärksammad. En ny generation läkare höll på att framträda. En helt ny typ läkare grosshandlare, snabba, klarögda och affärsmässiga. Han gillade dem och var stolt över att tillhöra det skrået. Det forna ältandet om barmhärtighetsgärningar och offer, där penningbegäret i alla fall försåtligt lurade, passade inte längre ihop med tiden. Människorna behövde bot och vård. Javäl, så fick de också betala därför. Aldrig satt penningpungen så löst som vid sjukdomsfall eller vid lyckliga tilldragelser i familjen. Inte fick man ockra därpå precis, men vad läkarens studier kostat måste tas in igen